Kära vänner, härligt att få stå här i talarstolen och dela Guds ord med er igen. Tänk att få tillhöra en församling och få gå till Guds hus och få möta varandra och möta Herren. Det är fantastiskt. Vi glömmer bort vilka privilegier vi har egentligen. Ibland så kan vi tycka söndag igen, kyrka igen. Det hade varit skönt att vara hemma och vila. Men så får vi, när vi kommer hit, uppleva Guds närvaro, Guds uppmuntran i våra liv. Och det behöver vi. Jag ska tala lite grann om att leva idag. Men innan jag gör det så ska jag berätta några saker. Så jag berättade att vi startade Alfa förra tisdagen. Och det var 13 personer då med alla som på olika sätt fixade mat och ledde samlingen. Så var vi 13 personer och det kan bli fler om du tar med dig någon vän och kommer. Eller om du känner att du själv bara skulle vilja gå där för att få växa lite grann i din tro. Så är det inte för sent att komma. Utan 18.30 på tisdag så fortsätter vi Alfa-kursen. Och ni som inte har möjlighet att vara med, ni får gärna tänka på Alfa-kursen i er förbön. Vår församling är ju också medlem i Mediahusets vänner. Och igår hade vi årsmöte. Och jag tänkte bara kort skulle berätta. Mediahusets vänner startades för 3 år sedan i Stockaryd. Det var Anders Wist och några av oss i församlingen där som bad på en vision att nå ut med Jesus på skärmarna. Och igår så hade vi årsmöte igen. Och vi står inför en spännande period framöver och det kan vara bra för er att veta att det kan bli en hel del förändringar framöver. Dels är det så att Pingst har gått in med ett större bidrag för att Anders ska kunna jobba heltid. Men vi har också kontakt med ett amerikanskt tv-bolag, ett kristet tv-bolag. Ja, det är det största kristna tv-bolaget i USA. TBN heter det. Och de har känt en kallelse att nå Skandinavien med evangelium. Och de vill samarbeta med en kristen tv-kanal i Sverige. Man har vänt sig till oss och frågat om vi skulle kunna tänka oss att ingå i ett samarbete. Och vi beslutade på årsmötet igår att vi var positiva till ett fortsatt samtal. Och nu på onsdag så kommer det en delegation från USA för att möta delar ur vår ledning för att samtala med oss om hur vi ska kunna gå vidare. Samtidigt som vi jobbar med amerikanerna så jobbar vi också med våra grannländer och kristna kanaler där för ett större samarbete för att kunna nå ut till hela Norden. Amerikanerna har sagt så här att vi känner att vi ville få satsa på de nordiska länderna. Och därför så försöker vi hitta samarbetsparter i Norge, Danmark och Finland. Och vi är nu på väg att nå det målet. Så det är en spännande period som ligger framför. Jag kan också nämna det att jag har ju suttit med i styrelsen sedan början. Men nu så lämnar jag styrelsen, blir suppleant. Men istället så kommer jag gå in i en ny uppgift som vi beslutade om. Och det innebär att jag kommer att arbeta med bönarbetet för vårt mediearbete. Det innebär att vi kommer delvis att sända ut böneprogram. Man kan skicka in bönämnen och så ber vi för dessa. Det är ännu inte utformat hur det blir. Men samtidigt så känner vi att vi skulle vilja resa upp ett bönaltare för vår bygd och också för det arbete som vi är i. Och jag kommer också att leda det utifrån Mediahuset i Stockaryd. När jag var pastor där så hade jag en bönegrotta nere i källaren i Mediahuset. Och utifrån den bönegrottan kommer vi att ha samlingar och söka Herren och be för olika bönämnen, och vi söker naturligtvis också sådana från hela vår bygd som vill vara med i det förbönsarbetet. Mycket spännande arbete. Det innebär inte att jag ska sluta här än, utan det här kommer jag göra på min lediga vecka. och jag kommer att arbeta mest på torsdagar med den frågan. Men jag är tacksam också för er förbön i detta viktiga arbete. Jag känner ibland, och vad har jag lovat, vad har jag gett mig in i. Men så känner jag hör jag någon som viskar, det är rätt Christer, du är på rätt väg. Jag tror att Herren har förberett mig en hel del. Jag fick ett tilltal för några veckor sedan då Herren sa att det är tid för er att bryta ny mark. Och så kände jag att det kanske är detta nu som vi handlar om, att bryta ny mark när det gäller förbönsarbete för vår bygd och för vår tv-kanal. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får vara i ditt hus och söka ditt ansikte. Vara här för att prisa dig och upphöja ditt namn. Jag tackar dig för att du är trofast. Jag tackar dig för att du aldrig sviker. Jag tackar dig för att du ser vår nöd och du ser det vi kämpar med. Du har inte glömt bort oss. Tack för din kärleksfulla blick som följer bak en av oss den här morgonen. Tack Herre för att du vill möta oss. Vi tackar dig för att din famn, den innesluter oss alla. Och jag tackar dig för att du på ett särskilt sätt idag kanske vill innesluta någon på ett särskilt sätt med dina kärleksfulla armar. Och du vill uppmuntra och du vill ge mod och nytt hopp. Jag bara tackar dig för det. Och idag så vill jag bara proklamera korsets seger över våra liv och vi som är samlade till den här gudstjänsten. Tack för segern på Golgata. Tack för blodets kraft. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för barnaskapet hos Gud. Vi tackar dig för den helige ande. Vi prisar dig att du är närvarande helige ande och ger liv åt förkunnelsen idag. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen. Ja, jag gick och tänkte på en gammal predikan som jag höll någon gång under 90-talet. Och så tänkte jag att jag ska ta fram den predikan och se om jag inte kan göra någonting av den. Och det blev två predikningar av den gamla. Och jag tar den första delen nu. Och den fanns inte med i det gamla utkastet, utan det var kom igår under det att jag förberedde mig. Så kom det här och så tar jag den andra delen nästa gång jag predikar. Jag ska läsa en ovanlig vers idag ifrån tredje Johannes brev. Och tredje Johannes brev har ju inget kapitel. Det är bara ett enda kapitel och det är vers 2 vi läser. Tredje Johannes brev, andra versen. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Och jag ska stanna inför att jag hoppas att det går väl för dig i allt idag. Och nästa gång så ska jag tala om andekropp och själ. Aposteln Johannes, han var gammal när han skrev det här. Han var bosatt i staden Efesos. Och han skriver detta brev till en man som heter Gaius. Vi vet inte så mycket om honom. Vi vet att han bodde i mindre Asien, alltså i nuvarande Turkiet. Och vi vet också utav brevet här att Gaius var en givmild och gästfri kristen. Han tog emot gäster i sitt hem och han var fri, givmild i att ge ut av det han ägde till andra. Vi har bara ett liv. Det är så att när man är lite yngre så kan man inte tänka på att vi har bara ett liv. Utan då tänker man att man har hela livet framför sig. Och man tänker att jag ska hinna med mycket under de åren. Men vi som har varit med ett tag, vi vet ju att åren går väldigt fort. Och ibland så står vi bara med förvåning. Och som min syster brukar säga, vad var det som hände? Ja, livet går fort. Jag vet inte, du som sitter här idag, är du tacksam för livet? Kan du säga tack Gud för livet? Kan du säga Gud, jag är så tacksam att du gav mig det livet? För min del var det givet att jag skulle få överleva, men Gud var nådig och gav mig en chans, trots att ingen trodde att jag skulle överleva födseln. Jag är så tacksam för livet. Det innebär inte att livet alltid är enkelt. Många gånger är livet tufft och besvärligt. Många gånger så är det så att vi kan uppleva att jag klarar inte av det här. Det fanns en bok som kom ut för några år sedan som heter Livet är inte alltid rättvist, men Gud är god. Utav Robert Schuller, en amerikansk författare. Och det är väl så kanske vi behöver se på livet. Livet är inte alltid rättvist, men Gud är god. Han är densamme. Vi vet ju att den här världen är faktiskt i den ondes våld. Mycket av det som händer av ondska påverkar ju också oss. Mycket av orättvisor som finns i världen påverkar oss. Mycket av sådant som trycker ner och får oss att tycka att livet verkligen är en pest påverkar ju oss fast vi tror på Gud. Fast vi håller oss till honom så möter vi det här. Och då är det viktigt att inte vi blir bittra och missmodiga. Jag har mött många bittra människor i självvårdssamtal. Och jag har känt ibland att jag kommer aldrig att kunna hjälpa de här personerna genom att försöka övertyga dem någonting. Det enda som kan förändra denna bitterheten är att Gud griper in och hjälper och löser och befriar ifrån ett felaktigt tankesystem. Du vet det här att bitterheten, det drabbar ju i första hand dig själv. Det är ju mest synd om dig som är bitter än den du är bitter mot. Därför att bitterheten binder dig. Bitterheten får dig till att tappa livskraft och livslust. Så därför så skulle jag vilja säga till dig, låt inte några bittra skott skjuta upp i ditt liv. När du möter svårigheter och problem, låt inte det få bli en sån där stor grej för dig som gör att du tappar fattningen. Utan du vet var du ska gå. Du ska gå till Jesus och få den hjälp som han kan ge. Han lyfter bördor. Han hjälper oss i livet. Vägen till ett bra liv, det börjar vid korset. Jag blev så glad när Jonas började med att tala om korset här idag, för att jag har tänkt mycket på att jag skulle vilja bara ta med dig till korset idag. Ta med dig till den plats där Jesus gav sitt liv. Där han kom till jorden för att försona hela världen med sig själv genom att ta på sig alla våra synder. All bitterhet, alla sjukdomar, alla svagheter. Ja, vägen till ett bra liv börjar vid korset. Och där får vi överlåta oss till Jesus. Du kanske har en sån där upplevelse av att du har kommit till korset. Och vid korset förändrades allt. När du fick lägga ner dina bördor vid korset. Där du fick uppleva att synden är förlåten och du reser dig ifrån korset med en ny befrielse, med en ny blick. Du kan gå vidare i livet därför att Jesus har tagit alla dina synder och gjort dig till en ny människa. Det finns en fantastisk bild på detta och det är berättelsen om den förlorade sonen. Du vet han som lämnade fadershuset och begav sig ut till främmande land. Och så småningom så blev allt bara en enda kaos. Pengarna var slut och vännerna svek och han hade ingenting kvar. Han var tvungen att försörja sig och då blir han en svinaherde. Och han går där bland svinen och han fick inte ens äta deras mat. För judarna som hörde Jesus berätta den här berättelsen så var det ju något fruktansvärt att höra att någon skulle behöva befatta sig med svin. För du vet att för en jude är ju svin något mycket orent. Man äter inte sådant kött alls. Och där går nu den så kallade förlorade sonen. Saknar faderskärleken och saknar det gamla livet. Saknar hemmet, saknar vännerna, saknar allt som man tidigare hade. Och så bestämmer han sig för att jag har inget att förlora. Jag går hem igen. Och när han går där på vägen så tänker han så här. Ja, jag kan ju be min far åtminstone att jag kan få bli en dräng, en tjänare, en arbetare hemma på gården. Så att jag åtminstone kan försörja mig. Men hemma så, i huset, i hemmet, så går fadern där och längtar efter sonen. Och bara vill att han ska komma hem. Och varje dag så tänker han, undrar hur min grabb har det. Undrar om han någon gång ska vända hem och komma tillbaka. Och han går ut varje dag för att spana ut med vägen. Om inte det är möjligt att han kanske kommer idag. Och det är en dag. En fantastisk dag. Så står fadern där och spanar ut med vägen. Och så ser han någon komma. Det kommer en grabb och går. Han ser att han har slitna kläder. Och han går lite tvekande på vägen. Men så ser han, det är ju min egen pojk. Min egen son som kommer. Och han skyndar sig emot honom. Och han öppnar sin famn och han omsluter honom. Och jag vet inte, men jag tror att det fälldes tårar både från fadern och sonen som står där och gråter tillsammans. Och fadern säger, välkommen hem. Korset är faderns vidöppna famn. Och i den famnen så vill han innesluta oss alla. Vi som är här idag, men också alla andra utöver vår värld. Och i vårt samhälle som ännu lik den förlorade sonen sysslar med sådant som inte alls är så bra. Sysslar med sådant som inte ger dem glädje och som ger en saknad av livets verkliga värde. Vi ska veta att det finns en far som spanar utöver vägen. Och för varje person som kommer så finns det en öppen famn. Korsets vidöppna armar vittnar om faderns kärlek till oss alla. Men berättelsen slutar inte där. Berättelsen handlar också om förlåtelse. Det handlar om barnaskap och det handlar om att bli insatt igen som son med vad det innebär av auktoritet. Förlåtelse från alla synder och felsteg finns bara vid korset och i fadersfamnen. Jesus har burit dina synder. Och när du säger Jesus, förlåt mig, så blir du en ny skapelse. Men det innebär också att fadern sa så här till sina tjänare, sätt på honom nya kläder. Han ska inte gå och lukta gris. Han ska ta på få nya kläder. Och det är det som händer med dig och mig. Vi får nya kläder, rättfärdighetens kläder. Som vittnar om att vi är barn i huset. Och så gav han också en ring till sin son. Och så sa han att den ringen gör dig lika berättigad att använda mitt namn som om det vore jag själv. Gud ger oss auktoritet att använda sig utav det som Gud har. Du blir alltså upprättad vid korset och i faderns famn. Du kan gå resten av livet med rak rygg, i frimodighet och i kunskap om att Jesus alltid är vid din sida. Detta var evangelium som man ville få proklamera ut idag. Därför jag tror att det är viktigt att bli påminna om vad vår tro handlar om. Vad den handlar om för dig. Det handlar om att Gud har upprättat dig till ett barn i huset. Nu vill jag ställa frågan till dig. Går det väl för dig i livet? Du behöver inte svara. En retorisk fråga som du kanske bara kan svara för dig själv. Går det väl för dig i livet? Versen börjar med en önskan. Den vers jag läste börjar med en önskan. Jag hoppas att det går väl för dig i allt, säger Johannes. Man skulle kunna översätta det där grekiska ordet som jag inte ska uttala här idag. Med att kunna säga, jag hoppas att du blomstrar. Jag hoppas att det går framåt för dig. Jag hoppas att du lyckas i livet. Och Bibeln är inte alls främmande för den tanken. Att vi ska lyckas i livet och blomstra. Det är liksom Guds tanke med att han gör oss till sina barn. Att han ger oss barnaskap och han ger oss auktoritet att utöva det barnaskapet. Men under många år, under slutet på 70-talet och 80-talet, så blev det nästan hädelse i vårt land att tala om det här som jag talar om just nu. Under den tidiga trosrörelsen förkunnades en osund lära om det som kallas för prosperity, alltså välgång. Och där utlovade man rikedomar och allt möjligt om man hade en tillräcklig tro. Man utlovade Cadillacs och man utlovade slott och allt möjligt. Bara du har en tillräckligt stark tro. Vi vet att den förkunnelsen har avtagit och idag är trosrörelsen i sund i sin undervisning och har inte alls denna överdrift. Men detta påverkade också våra andra kyrkor. Det påverkade oss på det viset att vi vågade inte tala så mycket om Guds välsignelse. Vi vågade inte tala om att Gud slösar sin välsignelse över sina barn. Men det gör han faktiskt, och det står så i Bibeln. Det står faktiskt att det går väl för den rättfärdige. Gud välsignar sina barn. Nej, vi utlovas inte rikedomar. Men att Gud ger oss vad vi behöver. Jag minns när jag var missionär i Zimbabwe. Det var inbördeskrig i grannlandet Mosambik. Och vi hörde om fattigdomen som bara lamslog hela områden. Det blev missväxt. Och mitt under allt detta så berättas det om det troende. På många orter som brukade sina gårdar. Där växte majsen. Där gav det deras sådd skörd. Medan man såg ut över fälten på andra områden hur missväxten drabbade. Och det var så tydligt och det var så klart att Gud höll sin hand över sina barn. Och jag tror att du behöver ha den utgångspunkten att Gud sviker inte. Gud hjälper. Han är trofast. Han vill inte sätta oss i sticket. Han vill vara med oss hela livet och låta oss lyckas i det vi tar oss för. Det finns två vägar enligt Gamla testamentet till att få uppleva Guds välsignelse. Och det första är lydnad. När Gud talar till Israels folk så säger han, om ni håller dessa stadgar, då ska jag välsigna er. Då ska jag bota de sjuka, jag ska ge er vad ni behöver. Ni ska få säd att äta och ni ska få ha fred i landet. Men om ni inte håller er till mitt ord så kommer ni att drabbas av förbannelse. I Gamla testamentet så är det så klart och tydligt Guds välsignelse eller förbannelse. Och vi vet ju också att jorden är förbannad genom syndafallet. Världen är under förbannelse. Men Bibeln säger att Jesus Kristus blev en välsignelse för oss genom att han tog på sig vår förbannelse. Så vad som händer vid korset är att Gud lägger förbannelsen på Jesus Kristus. Låt mig få säga det därför till dig, du som sitter här idag. Att om du tror på Jesus Kristus så kan du vara säker på att Gud välsignar dig. Gud välsignar dig på alla olika sätt. Inte på alla sätt, men på olika sätt. En del av oss blir välsignade på något sätt och andra på andra. Men Gud vill att det ska gå väl för oss. Jag skulle kunna tala mycket mer om det här om välsignelse och förbannelse. Men jag skulle vilja säga, med den erfarenhet jag har som pastor i mötet med människor, så har jag mött människor som är drabbade av förbannelsen. Som är drabbade av sjukdom och drabbade av oenighet och att man inte kan hålla sams inom familjen. Att det är på olika sätt hopplöst att hålla ihop sin familj och allt vad det kan vara. Vad är det som händer? Ja, Herren kanske behöver gripa in och bryta en förbannelse som drabbar. Jag vet en familj, inte härifrån, men jag vet en familj där många dog tidigt i den här familjen. Man dog väldigt tidigt. Ingen blev riktigt gammal. Och det var som om det var någon förbannelse över familjen. Vi behöver se och förstå att vi har en fiende som går omkring som ett rytande lejon för att stjäla, slakta och förgöra. Och om vi inte lever i den sfär som heter under Jesu dyrbara blod, och om vi inte lever under försoningen, så är vi utsatta för en fiendes försök att stjäla, slakta och förgöra. Och det skulle göra att du och jag, vi skulle skynda till Jesus. Skynda till honom och säga: Jesus, under, jag vill leva under ditt beskydd och under ditt blod. Jag kanske återkommer till lite mer om det här, men jag vill inte gå in för mycket kring det här idag. Men låt mig säga, Jesus namnet bryter förbannelsen. Jesus bryter förbannelsen som drabbar oss. Och vi får proklamera Jesus namnet över det som drabbar oss. Det innebär naturligtvis att du och jag behöver omvända oss. Om vi märker att saker och ting drabbar oss som inte borde drabba oss, så kan det också vara så att det finns saker och ting i våra liv där vi behöver omvända oss ifrån. Och du kanske tänker på något. Jag vill inte peka ut något idag. Kanske den helige ande på något sätt vill bara nå in i ditt hjärta idag och påminna dig om någonting som behöver brytas i ditt liv. Det andra som gamla testamentet talar om, det är att ge tionde till Guds församling, till Guds hus. Lyssna på Malaki 3:10. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Vilken väs! Vilken underbart löfte som Gud säger. Ger du av ditt tionde så ska jag öppna himmelens fönster över dig. Du ger 10%, det är ju inte mycket av egentligen av dina inkomster. Det lägger du på så mycket annat. Men ger du det till Guds rike, så ska du få se också att Gud välsignar dig och öppnar himmelens fönster. Nu ger Nya testamentet lite en liten annan bild. Och där står det faktiskt att allt vi har tillhör Herren. Så Nya testamentet är radikalare än detta. Men Gud säger också i Nya testamentet att han låter sin nåd flöda över sina barn. Där du sitter idag, där du sitter i kyrkbänken idag. Om du kunde se in i den andliga världen så skulle du kunna se att Guds nåd flödar över dig. Och om du kunde bara ta emot och säga tack Gud. Tack för din nåd. Tack att du ser mig och tack att du vill välsigna mig. Jag ger mitt liv till dig. Jag ställer mig till ditt förfogande med mina ägodelar, med mitt liv, min tid. Jag vill tjäna dig. Och då säger Herren, min nåd flödar över ditt liv. Nu är jag inne på ett område som får mig att gå igång. Men jag ska försöka landa snart nu. Men jag tycker det är så härligt att få tala om det här. Jag vill också påminna dig om vad väckelser kan göra. Alltså väckelser kan förändra hela bygder och skapa välfärd där det tidigare rådde fattigdom. Väckelse över Småland har förändrat våra trakter. Och inte minst i Gnosjöbygden som var ett mycket fattig bygd under 1800-talet. Människor levde i största fattigdom. Men så kommer väckelsevinden och blåser över hela den bygden. Och människor omvänder sig, blir frälsta och Gud lägger ner i dem ett entreprenörskap. En idé och tankar hur de ska kunna försörja sina familjer. Och ut ur denna väckelse växer en industrialisering, ett företagaranda som förändrar en hel bygd. Och det finns andra exempel utöver världen på när väckelsen går fram så förändras människors levnadsvillkor. Och därför så tror jag det är viktigt att få proklamera det idag här i vår kyrka. När vi vänder oss till Gud och när vi söker honom, då välsignar Gud oss till ande, kropp och själ. Och därför så står det så här i psalm 37:5. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Eller i Ordspråksboken 16:3. Befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Överlämna dig åt Herren. Befall dina verk åt Herren så ska han välsigna dig. Nu ska jag sluta med att ta dig till Gamla testamentet. Till en man som heter Jabes. Jabes, det är ett märkligt namn. Det betyder smärta. Och det står plötsligt i första krönikeboken om honom i det fjärde kapitlet. Författaren har räknat upp massor med namn. Bara räknat upp namn. Den personen födde den och den och den och den och så. Och plötsligt kommer vi till fjärde kapitlet. Så står det plötsligt om en person och vad som hände med honom. Och jag ska läsa ifrån den tionde versen. Det står så här. Jabes ropade till Israels Gud och sade. O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område. Och låta din hand vara med mig. O, att du vill göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det ske som han bad om. Jabes betyder smärta. Alltså hans mor hade gett honom ett sådant namn. Smärta. Och det gjorde hon därför att hon hade fött honom under smärta. Det har varit en besvärlig födsel. Och så fick han gå under det namnet. Och tänkte bara det att bli ropad på smärta. Jabes, var är du någonstans? Kom in och ät. Smärta, smärta. Varenda dag hörde han smärta. Hur påverkade det honom? Ja, du vet att ord kan påverka. Och så plötsligt så kommer Jabes till en situation i sitt liv. Då han känner, nu får jag verkligen ta det här till Gud. Du kan inte gå med det här själv. Och så går han till Gud och ropar till Israels Gud. Och ber om välsignelse. Om att få sitt liv, sitt område utvidgat. Att få se Guds hand över sitt liv. Och att slippa olycka och smärta. Och jag tror att det här är en bön vi kan be. Och jag är övertygad om att många av oss ber redan den bönen. Det är min dagliga bön. Jag ber Jabesbönen varje dag. Och jag ber om Guds välsignelse. Men jag tänker lite längre. Jag tänker mig in i Nya Testamentets situation där det står exempelvis i Efeserbrevet 1 och 3. Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så jag säger tack Herre för att du har välsignat mig och jag tar emot av din välsignelse för en ny dag. Och så ber jag om utvidgat område. Jag behöver inta nya områden. Jag behöver lära mig nya saker. Jag behöver få en ny insikt. Jag behöver våga nya saker i mitt liv. Jag behöver få se att det är inte klart än. Gud har mer för mig. Och det är viktigt för oss allihopa, unga eller gamla. Stagnera inte utan be den bönen. Gud, utvidga mitt område. Låt mig växa mer och mer. Och det tredje var, låt din hand vara med mig. Du vet, jag är inte praktisk. Och när jag ska göra någonting, om jag ska göra något med hemma, fixa med bilen eller någonting i huset, så brukar jag säga, Gud, välsigna mina händer. För jag vet att jag kan förstöra så mycket om jag ger mig på saker och ting. Och jag har fått uppleva ibland att Gud har tagit hand om mig och hjälpt mig. Och därför så ber jag, låt din hand vara med mig. Låt ditt välbehag vila över min vardag. Och det kan hända att du känner, du som lyssnar till min predikan som tenderar att bli lite lång nu. Jag ska snart landa. Du har arbetsuppgifter. Du har uppgifter som ibland du kan känna att de är bara övermäktiga. Låt mig få säga till dig, be den bönen, Gud, låt din hand vara med mig idag. Låt din hand vila över mig, hjälp mig att kunna lösa det problem jag inte klarar i egen kraft. Och så ber han också, gör så att jag slipper olycka och smärta. Han bad om beskydd. Han bad att få slippa heta Jabes. Han bad att få slippa heta misslyckande och smärta och olycka och allt. Han bad att få gå ut i en ny frihet. Och så vill Gud också att vi ska få gå in i nya möjligheter under hans beskydd att slippa olycka och smärta. Gud hörde hans bön och lät det ske, står det. Och jag bön förändra omständigheter. Du som lyssnar till min predikan och känner att du inte har riktigt den här framgången som du längtar efter. Idag vill jag välsigna dig. Jag känner att Herren sa till mig det under nattens timmar. Välsigna mitt folk idag. Låt dem få uppleva att det finns en kraft i välsignelsen som bryter det negativa och håller tillbaka mitt folk ifrån att blomstra. Förstå detta att kristen tro omfattar hela människan, ande, kropp och själ. Jesus är intresserad av din vardag och vill hjälpa dig och hålla sin hand över dig. Och han vill ge dig och göra dig till ett vittnesbörd i din vardag. Där människor ser dig och undrar, vad är det som händer? Varför har den personen en sådan tillit? En sådan frid. Varför går det bra för den här personen? Varför lyckas den personen? Varför blomstrar man? Och så kanske man förstår och ser sammanhanget. Jo, Jesus finns där. Guds välsignelse följer. Ska vi stå upp? Jag ska inte göra en inbjudan just nu i följd av min predikan. Den kommer sen. Men jag skulle vilja proklamera Guds välsignelse över oss. Och du som känner att du skulle behöva ta emot Guds välsignelse. Vi står med slutna ögon och du bara sträcker dina händer just nu. Du som känner Gud, jag vill ha mer av dig. Jag vill välsignelse i vardagen. Jag vill att det ska brytas av förbannelse som vilar över mig och mitt liv. Jag vill att Gud ska få en större ingång. Sträck din hand mot Herren och så ber jag just nu för dig. Herre, du känner oss. Du vet att vi är människor. Och du vet att vi på olika sätt misslyckas i livet. Men du är så trofast så att när vi kommer till dig så upprättar du oss. Och idag, Herre, så känner jag att du har givit mig frimodighet och auktoritet att uttala din välsignelse över ditt folk här idag. Till att få uppleva och stå under dina välsignade händer. Att kunna få leva under i den förvissningen om att du är med dem i vardagen. Du håller din hand över dem. Du är med dem både ekonomiskt. Du är med dem i familjerelationer. Du är med dem på arbetsplatser och i studier. Du är med dem under svårigheter de möter och under sjukdomar. Tack att du är med och ger kraft och styrka. Och du förmår också att hela sjuka människor idag. Och Herre, när vi är inför ditt ansikte så bara proklamerar jag hälsa över ditt folk. Helande över ditt folk idag. Tack att du rör vid oss. Och jag bryter det negativa som vilar över familjer. Jag bryter det som håller tillbaka ditt folk. Och jag bara bjuder din härlighet att ta sin plats i våra liv och verka utifrån oss. Jag ber om det i Jesu namn och jag tackar dig för korsets välsignelse i Jesu namn. Amen. Vi står kvar och så sjunger vi lovsång och prisar Herren. Och känner du att du vill ha förbön så finns det plats här framme och vi ber för varandra.